frågor jag skulle vilja ställa till Gud. Kan man ställa frågor till Gud? Ja, det är klart man kan. Hur får vi svar? Ja, det är en annan sak. Hur mycket ska vi försöka förstå? Hur mycket ska vi fundera och lite grann rota och gräva i detta? När blir det tvivel? Är det samma sak som att ifrågasätta? Vi har tre lite annorlunda predikningar, tre söndagar, där jag utgår ifrån dina frågeställningar som du skulle vilja ställa till Gud. Jag menar inte på något sätt att jag är Gud, utan jag tänker så att vi försöker tillsammans. Utifrån min förståelse så ger jag några tankar och så hoppas jag att det hjälper dig i din bearbetning av de här frågorna. En del de här söndagarna handlar just om några frågor som har skickats in. Och sen så en del där jag ger några tankar om detta med frågor och funderingar. Vad gör jag av dem? Hur hanterar jag mina funderingar? Förra söndagen så var vi inne på änglar. Vi var inne på treenigheten. Detta enkla, lättförklarade och förståeliga. Och även en specifik bibeltext om sonen som förstfödd står i Kolosserbrevet bland annat och Romarbrevet också. Vad då förstfödd? Är inte Jesus Gud? Och då har han alltid funnits. Och vad då förstfödd? Och svaret på det finns på internet som allting annat. För där kan du lyssna på predikan från förra söndagen på kyrkans hemsida. Någonting annat som jag tog upp förra söndagen som jag vill lyfta fram, det är det här att vi kan gömma oss bakom våra frågor. Att mina frågor blir en ursäkt för att inte följa. Mina frågor blir en ursäkt från att inte göra. Och jag kan börja villkora min tro. Gud, om jag inte förstår så kommer inte jag. Om du inte svarar så tänker inte jag. Om inte jag får mitt därför till denna varför så vill inte jag. Och så gömmer vi oss bakom våra frågor. Men där Bibeln så tydligt ger oss exempel på exempel och talar om att vi lever här i tro utan att se allt. Det som Dan läste i början, vi förstår till en del. Och att tro på, att lita på och lyda även när jag inte förstår. Göm dig inte bakom dina frågeställningar. Vi ska inte förneka att de finns, utan vi ska vara på något sätt ärliga och tydliga med våra frågor och funderingar. Men göm dig inte bakom dem som en ursäkt. Jag tänkte börja med tre frågor som har kommit in som handlar om evigheten, om himmel och helvete. Jag vet inte när jag predikade om helvetet senast, det är inte så ofta. Är Bibeln tydlig med att det finns en himmel och ett helvete? Ja, skulle jag säga. Är Bibeln tydlig med det som kallas den dubbla utgången? Att jag som människa, när jag dör, kommer antingen vara med Gud i det som kallas himmel eller utanför Gud i det som kallas helvete? Ja, skulle jag säga. Bibeln är klar med det. Är Bibeln tydlig med att det är tron på Jesus, förlåtelsen som finns på korset, som är vägen dit? Ja. Det är Bibeln tydlig med. Är det duktiga människor som kommer till himlen? Nej. Är det fina människor som kommer till himlen? Ja, det kommer dit några fina också, men inte därför. Utan det är förlåtna människor som kommer till himlen. Därför på något sätt står alla lika i detta. Alla behöver bli förlåtna. Men om det är så här, är Bibeln tydlig med det här? Ja, det är den. Behöver jag tycka om det? Nej, det behöver jag inte. Har jag problem med att det finns någonting som Bibeln målar upp som ett helvete och att människor kommer hamna där? Ja, det har jag problem med. Känns det roligt? Nej, det är en jättejobbig tanke. Men låt inte mina känslor, liksom att jag inte låter mina känslor inför detta liksom fördunkla min tro på att det faktiskt är så. Jag behöver inte tycka om det för att tro att så här ser tillvaron ut. En fråga som kom in, lite spännande, lyder så här. Vad säger Bibeln om ett evigt helvete? Har dykt upp ett antal gånger i vår cellgrupp. Vem vill inte vara med i den cellgruppen? Jag säger bara det. Jättespännande. Apropå cellgrupper, Eva-Lotta, ställ dig upp. Alla tittar på Eva-Lotta nu. Du som inte är med i en cellgrupp men vill vara med i en cellgrupp, då går du till denna blonda kvinna med ett stort leende och så säger du: hej Eva-Lotta, jag ska vara med någonstans. Så löser hon det. Ett spännande samtal. Vilken cellgrupp, tänk om man fick vara med där. Eller Sara, vi kanske kan plocka in den i våran. Vart satt du någonstans? Där satt hon. Vi ska veta att de flesta referenser till helvetet, de kommer från Jesus själv. De absolut flesta referenserna finns i evangelierna och från Jesus. Så det är inte någon sån här Paulus på hitt när han var liksom sur en dag, utan det är Jesus som talar om detta. Och det här med ett evigt helvete har det funnits och finns en debatt om, har funnits genom historien. Är helvetet evigt eller inte? Du ska få några jobbiga texter, några grafiska texter som talar om evigheten utan Gud. Matteus 13. Och dessa änglar, ska kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. Matteus 25. Och dessa orättfärdiga skall gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv. Uppenbarelseboken 14. Om de som tillber vilddjuret, de kommer att plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför lammet. Röken från deras plåga stiger upp i evigheters evigheter. Och visst är du glad att du kom till Pingstkyrkan idag och fick några stärkande bibelord. Känner bara, yes, jag går härifrån med lätta steg idag. Det är ju jättejobbiga texter som målas upp, som Jesus målar upp. Och utifrån de här texterna och många, många fler så skulle jag luta åt att ja, det verkar som att även helvetet är evigt. Det finns andra texter som lutar åt ett annat håll. Vi kan ta upp ett par av dem också. Första Johannesbrevet. Detta är vittnesbördet. Gud har skänkt oss evigt liv och det livet är i hans son. Och den som har sonen har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Och då menar man ju det att det eviga livet finns bara i sonen. Och har man inte sonen så har man inte evigt liv, utan då är det någonting som tar slut. För att jag har inte det eviga livet som bara finns i honom. Så då blir det något slut om det är direkt eller inte. Hebreerbrevet 10. En fruktansvärd väntan på domen. En förtärande eld som ska uppsluka motståndarna. Och alla sa halleluja. Nej, alltså det är jobbiga texter. Men här är någonting som uppslukar, som förtär. Och det pekar också på att men det kanske tar slut. För det är någonting som förtär oss. Det finns sådana texter också. Men jag skulle säga att de har inte lika stort stöd i helheten. Men det här är en sån här, ja, den debatten har pågått ett par tusen år och kanske fortsätter ett tag till. Men jag skulle nog säga att det är, svaret på den frågan blir nog ett ja, skulle jag luta åt utifrån vad jag ser mest i min bibel. Och som sagt, om jag tycker att det här är en jobbig tanke, eller jag hoppas att du tycker att det här är en jobbig tanke. Jag hoppas att du tycker att helvetet är en jobbig grej. Faktiskt. Men istället för att bara, nej, jag vill inte veta om, så kan det inte vara, bort det. Utan någonstans, men det står så här, det verkar vara så här. Och låta det göra någonting med dig, med ditt liv, med din tro. Att vi förstår att livet går inte i repris. Du har fått ett liv. Alla människor har fått ett liv. Det är direktsändning hela tiden. Och vad gör det här med mig? Om det är så att det finns en dubbel utgång. Det finns någon slags räkenskapens dag. Först bara för mig själv. Gud, hjälp mig att göra mitt yttersta för dig. Att inte liksom slänga bort mitt liv. utan att ta det på allvar. Och att denna tanke om en dubbel utgång gör någonting med min iver att förmedla min tro vidare till andra människor. Så om du har problem med helvetet, vet du, ha det. Jag är glad om du har det. Men låt inte det liksom få sätta tvivel på att det är så eller att du bara inte bryr dig om det, utan någonstans så här verkar det vara. Hjälp! Och vad gör det med ditt liv, med din tro? Att du tar det på stort allvar. En annan fråga som har bäring på detta, som är en jättejobbig fråga som knyter oss så nära, det är den här. Kommer jag att sakna mina anhöriga och vänner i himmelen? Den här kommer ju jättenära dig och mig som har familj, som har anhöriga, nära vänner som vad vi vet inte tror på Jesus. Den blir ju jättejobbig. De som inte tror, kommer jag att sakna dem? Står ju inte jättemycket om på vilket sätt vi kommer uppfatta tillvaron sen i det eviga. Ett par bibelversar. Första Johannesbrevet först. Mina älskade, vi är nu Guds barn och vad vi ska bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom, till då får vi se honom sådan han är. Då tänker jag så här, att om vi nu har börjat få smaka på Guds godhet, han börjar forma oss till hans likhet, så säger Bibeln att vi kommer bli lika honom den dag han uppenbarar sig. Jag blir mycket mer lik Kristus i det eviga. Jag tänker så här, är Gud olycklig i sin himmel över människor som har gått förlorat? Ja, jag tror inte det. Är han barmhärtig? Ja. Gör han allt för att människor ska förstå vem han är? Ja, han gav sitt liv. Men jag kommer bli lika honom. Du som tror på honom kommer bli lika honom. Och då tänker jag så här, Gud är kärlek, Gud är frid, Gud är glädje, Gud är harmoni. Gud som sagt är inte olycklig i himlen, tänker jag. Och vi kommer ha hans hjärta och hans sinnelag. Och det står också i Uppenbarelseboken 21, Bibelns näst sista kapitel. Han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg, ingen gråt, ingen plåga. Så att jag skulle nog säga att svaret på den frågan, det blir ett nej, tänker jag. Jag tänker att Gud har ordnat det på något sätt. Men det är en fråga som kommer väldigt, väldigt nära. Och kanske vi sätter ihop de två frågorna. Bara medvetenheten om att det finns en dubbel utgång. Och så har jag mina nära och mina kära. Be en extra bön. Du vet vem som du har på ditt hjärta, i din familj, i din släkt, bland dina vänner. Jag vet vem som ligger på mitt hjärta. Be för dem. Än mer. Ropa till Gud för dem. Två lite jobbiga frågor som kan göra lite ont. Om vi rör oss från det mörka och då lite grann in i det ljusa, men lite grumlat ljust. Blir det inte tråkigt i himlen till slut när vi ska prisa Gud i evighet? Jag har hört det i flera lovsånger. Yes, det stämmer. Inte att det blir tråkigt, men att du har hört det. Både i gamla och nya sånger. Här är några, precis, God, this is boring. Här har du några gamla sånger, bland annat. Segertonen nummer 13. Ni som kan en, och skulle jag då sörja som har en sådan Gud. Nej, hellre må jag börja att höja lovets ljud. Ja, Herren vill jag prisa, hans nåd och trofasthet ska bli min nya visa ut i all. Vackert! Både dig och bördan bär han tills du evigt bärgad står. Då ska sången åter tona om hans nåd och trofasthet. Gud är trofast, sjung det i all. Vilken kör! När jag hör domsbasunens ljud, låt mig bli funnen i dig Gud. Stå klädd i din rättfärdighet, få prisa dig i. Ja, Vi har ett nytt lovsångsteam här. Och vi sjöng en sång nu som var precis samma grej. Vad är det här liksom? Höja lovets ljud i all evighet. Den här frågan är inte tagen i luften. Men de här texterna är inte tagna ur luften heller. Utan Bibeln beskriver ju, läs Uppenbarelseboken kapitel 5, 6, 7, eller 6, 7, 8 kanske. Där beskrivs bilder från den himmelska gudstjänsten. Om de 24 äldste som lägger ner sina kronor inför tronen. Änglavarelser som var jättemånga. Hur många var de, ni som var här förra gången? 101 miljoner, lite drygt, eller något kom vi fram till. Och där verkar det som att där är en evig gudstjänst. Jag mötte en tjej en gång och bara, jag vill inte till himlen. Jag tycker det är så tråkigt att sjunga. Kan man tänka så här, ja det är sant. Är det så illa? Är det bara det vi ska göra? Eller, vad vet vi? Eller vad kan vi ana? Först ska vi ha med oss det här att när Bibeln talar om evighet, Gud är från evighet till evighet. Hur kan man vara det? Uppenbarelseboken talar om en evighet och en halv. Bara det är ju fascinerande. Men vi tänker ju evighet väldigt, alltså på något sätt i vårt begränsade sinne. Här började tiden. Och sen så evighet, det är liksom och så fortsätter det bort till Vänersborg upp i Dalsland och bara går runt liksom. Jättelång tid. Det blir evighet för oss, eller hur? Man tänker så här, det tar en evighet för min fru att göra sig i ordning. Det är, liksom, det är lite så, det är perspektivet. Ni är med? Men evighet är ju inte jättelång tid. Gud har ju skapat, Gud står ju utanför tiden. När Jesus dör på korset för 2000 år sedan, så på något sätt har det liksom, spelar det roll för mitt liv idag. Försoningen gäller nu i det som hände då. Och det som hände då gällde på något sätt retroaktivt för de som trodde innan. Och kommer att gälla. Det är som att här har vi våran tid. Och sen står Gud utanför och tittar på tiden. Och Gud finns därför i min gårdag. Gud finns i mitt nu. Och Gud finns redan i min morgondag. Så när vi tänker evighet, att vi inte bara försöker tänka jättelång tid, utan det är någonting annat. Och redan här märker vi hur begränsade vi är i förhållande till Gud. Men hur denna eviga tillvaro med Gud kommer se ut är inte jättelätt att beskriva. Ett par bibelord från andra Petrus och Uppenbarelseboken. Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor väntar vi på efter hans löfte. Och han visade mig en flod med livets vatten klar som kristall. Den går ut från Guds och Lammets tron. Mitt på stadens gata på båda sidor om floden står livets träd som bär frukt 12 gånger. Varje månad bär det frukt och trädets blad ger läkedom åt folk. Vi ska inte bara sjunga, vi ska käka blad också. Ja, men, alltså lite grann, det kommer en ny jord. Är det en helt ny jord? Försvinner den här? Och så kommer en ny. Eller är det en nyskapelse av den här jorden? Ja, kanske det. Men det är ju en jordisk tillvaro. Och den andra texten, det är ju när Johannes har sett den nya Jerusalem, en stad som kommer ner. Och i den här staden så finns det en flod och det finns en gata och det finns träd. Och det här trädet, livets träd som bär frukt. Vart kommer livets träd ifrån? Här är Bibelns sista kapitel. Då får vi gå till Bibelns första kapitel. Till lustgården, där står livets träd. Så på något sätt så talar ju Bibeln om en återskapelse av Guds ursprungstanke. Hur blir det? Jag vet inte, men det är ju en ny jord. Vi kommer inte bara sitta på ett mål och jobba liksom, eller sjunga. Det kanske är en väldigt jordisk tillvaro. Men utan sorg, utan synd, utan ondska, utan tårar, för han har torkat alla tårar. Och ondskan är dömd. Vi vet inte riktigt. Men kommer vi bara att sjunga lovsånger i himlen? Nej, jag tror inte det. Och så tror jag så här, att när du kommer till himmelen så kommer det inte vara något svårt att ge ditt lov. För när vi läser, när vi förstår, när människor ser Gud, bara det, när människor möter änglar, så blir det en sån vördnad, sån respekt. Tänk då när vi får se Gud i all sin härlighet och vi kan se det utan att förgås. Så kommer vi nog inte liksom så här, måste vi sjunga nu Gud, är det dags? Utan vi kommer bara brista ut i en lovsång som vi kanske inte vill ska ta slut. Men jag tänker och tror att det är kanske en ganska jordisk tillvaro också på något sätt. Efter Jesu uppståndelse, du som kan dina evangelier. Han lades i graven och sen så kommer han till lärjungarna. Han är med lärjungarna i 40 dagar innan han återvänder till himlen. Han har ju en kropp. Visserligen kan han gå igenom dörrar. Men han käkar. Behövde han äta? Jag vet inte, eller om han bara skulle visa att det var han. Men han hade ju en kropp. De kände igen honom. Han var inte bara ett moln som svävade runt med vingar. Så. Någon slags ganska verklig jordisk tillvaro. Kanske det kan vara. Där vi är med och gör alla möjliga grejer. Så att jag tror inte att vi bara kommer sjunga lovsång i himmelen. Men de texterna är inte tagna ur luften utan beskriver lite grann det vi ser i Uppenbarelseboken 5 och 6. Ja, det var några frågor om det eviga. Om helvetet, om himmelen, om vad som sker. Fortsätt att fundera. Brottas med det här. Gör det. Absolut. Och det finns ju stora och jättesvåra frågor. Och jag tänker så här. Den människa som tar tag i. Den människa som vågar liksom gå in i de här frågorna och brottas med tron. Kommer att hamna i svårigheter. Där det blir ett lite tungt liksom. Oj! Så om du går in i en brottningsmatch med tron, i kunskapen, i förståelsen, så kommer du med all sannolikhet att hamna i kanske lite svårigheter. Eller du som möter saker i livet som gör så ont. Du som möter sjukdom, smärta, övergivenhet, svek, vad det är. Du får liksom en riktig smäll av livet och går ner för räkning. Du kan hamna i det här också. När frågorna blir så stora, Gud, varför finns det något slut på detta? När livet ibland möter tron som jag bär. Eller du möter människor, skärpta människor. Uppriktiga människor och vansinnigt kunniga människor. Och de har så mycket bra argument. Och de kan bara, så här, så. Och du bara, ja, har inte tänkt på det. Och du är svarslös. Kan också hamna i det här att frågorna blir ganska tunga. Vad gör jag av det? Och om jag låter de här tunga frågorna bara ligga kvar, så tror jag att då kan det börja pyra. Det är liksom, det är bara... Och jag börjar dränera. Så jag kanske börjar tvivla på sanningshalten i min tro också. Så att jag tror att det finns frågor. Det finns saker kanske i ditt liv där du och jag behöver ta itu med vissa bitar för att inte det här frågetecknet ska hålla oss nere. Och att våra frågor leder oss in i tvivel. För att frågor och funderingar är inte samma sak som tvivel. Frågor, de är ju intellektuella. Det handlar om kunskap och om förståelse, att få pusselbitarna på plats. Och tvivel, det handlar om hjärtats tro och min tillit till Gud. Frågor. Jag skulle säga att vi uppmanas att gräva i skriften. Vi uppmanas att försöka förstå. Jag sa det förra veckan också. Använd din hjärna. Håll din hjärna skärpt. Läs så mycket böcker du kan. Fråga och fundera. Försök att få ihop det. Vi uppmanas till att växa i kunskap. Men vi uppmanas aldrig att tvivla, utan tvärtom. Bibeln har ingenting gott att säga om tvivel, för tvivlet förstör din tro. Och jag skulle säga att tvivel är inte bara större frågor, utan tvivel, det är frågor som man bara har låtit vara och som man har låtit på något sätt äta sig in i hjärtats tro. För tvivel är aldrig bara ett intellektuellt problem. Tvivel har en andlig dimension. Det finns en kamp. Du står i en kamp. Det finns en kamp om din själ. Du har en fiende, djävulen, som vill inte göra någonting annat än att sätta krokben för dig. Så det finns en andlig kamp runt din själ. Så tvivel är ingen dygd. Vi ska ifrågasätta vårt kunnande. Vi ska hålla det jätteöppet. Liksom. Men idag förstår jag det här. Imorgon har jag lärt mig det här. Jaha, ja, då hade jag ju fel igår. Ja, just det. Och så förstår jag det här. Så lägger vi pusselbitarna mer och mer. Så att reflektera över sin tro. Det är inte samma sak som att tvivla på sin tro. Det kan vara så att jag förstår inte, men jag håller mig till. Gud, jag får inte ihop det här, men jag litar på dig ändå. Att mina frågor inte blir någonting jag gömmer mig bakom. Utan här, jag förstår inte. Men jag går ändå. Jag gör ändå. Jag håller fast vid dig ändå. Vi lever här i tro utan att se. Det är så mycket det här som vi på något sätt redan lever i, ibland som vi inte tänker på. Bara det här som vi ska göra om en stund. Varför och hur i all sin dag kan en liten brödbit och lite druvjuice har någon slags koppling till någonting som hände i Israel för 2000 år sedan? Ja, om det bara är symbolik, då kan jag förstå. Men det är som att Bibeln lägger in någonting mer i detta. Det är så mycket som vi inte förstår, men som vi litar på ändå. Och så tänker jag så här, när tvivel kommer, om det börjar äta sig in lite grann på något sätt i hjärtats tro. Det bara undrar hur kanske ska så här. En enkel fråga. Hur vet jag att min tro är sann? Hur vet jag att Jesus dog på ett kors och att han där bär min synd när jag ber honom om förlåtelse? Hur vet jag att det är sant? Är det för att jag har massa bevis för det? Jag har 17 bra argument. Och det finns 6 pergamentrullar utöver Bibeln som berättar om denna Jesus som dog. Liksom, är det det som är fundamentet för min tro? Som gör att jag vet? Nej. Vad är det som gör att jag vet? Det sitter ju här inne. Det är ju det här att ja, men Gud har ju gjort någonting. Jag förstår inte riktigt vad, men han har gjort någonting. Vi läser Romarbrevet 8. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba, Fader. Och anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Frälsningsvissheten, att jag vet, att jag vet, att jag vet, sitter ju inte i argument. Även om vi ska lära oss. Du kan lära dig bra argument för att det finns en Gud i första läget. Du kan lära dig bra argument, få kunskap om att Bibeln faktiskt är väldigt trovärdig som dokument. Och så får vi några sådana byggstenar. Men det är ju det som händer här inne som gör att jag bara känner yes! Och sen så blir de här byggstenarna som stärker min tro. Men frälsningsvissheten sitter ju inte i argumenten. Utan det sitter ju vad han har gjort i ditt hjärta, eller hur? Det här som man ibland inte riktigt kan ta på, utan det är bara, jag bara vet att jag vet. Gud bor här, jag är hans. Yes, anden vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Vi kommer aldrig att nå fram. Du kommer aldrig att förstå allt. Vi ska försöka förstå mer och mer, ja. Och det kanske är så att du har en frågelåda. Det kanske är som Brasses hemliga låda där, ni som var med på förr i tiden. Han hade sin väska, hemliga lådan. Du kanske har en låda. Och när du öppnar upp den så för den en massa oväsen. Du har en frågelåda med stora frågor. Som kan handla om lidandet. Varför Gud, har jag råkat ut för det här? Varför har vi drabbats av detta? Eller Gud, hur kan det vara så här med evigheten, med dubbla utgången? Och så finns det ett helt gäng frågor där. Och om det är frågor som ropar väldigt högt, som stör ditt hjärtas tro, som hela tiden är där på något sätt och äter av tron. Ta upp de frågorna en i taget och börja försöka förstå. Börja svara på en fråga i taget. Vetenskap, evolution. Ja, men det verkar, hur ska... Ja, men du kan få en lista av böcker som du kan läsa med. För det handlar väldigt mycket om vem man lyssnar till. Går allt att bevisa hit och dit? Nej, men vi kan få lite argument som hjälper oss att förhålla oss till. Som gör att, aha, så där kanske, men om för att så... Och så har jag då de här frågorna som inte längre äter sig in i mitt liv. Och kära vän, bli inte en sån människa. Jag har mött lite för många sådana, tycker jag, som hyllar tvivlet och ser ner på den övertygade tron. Ja, men Jörgen, det är inte så enkelt. Bara lovsjunga där, någon slags blind förtröstan på, bättre att vi tänker efter så blir det inte så enkelt, minsann. Och så blir någon slags finare variant av tro att inte vara så övertygad. Fall inte i den gropen, min vän. Bearbeta frågor. Har du inga frågor, kan du få några av mig? Klart det finns frågor. Kan ta sista bilden av den också. Men vi kan leva i tro, i glädje, i seger, i lovsång, i lite halleluja vad han är bra och jag älskar honom och han mig och jag tänker följa honom till världens ände, samtidigt som jag har mina svåra frågor. Är du med? Och så bearbetar jag dem som vill krypa in och stjäla av glädjen och tron och frimodigheten. Så lyfter jag dem en i taget. Kanske får hjälp med. Ja, men jag brottas med det här. Lidandet i världen. Den frågan har inte kommit in. Jag är helt fascinerad. Det är ingen som undrar över lidandet i världen. Jag ska skriva den lappen själv. Ja, men till exempel. Vi kan leva i en frimodig, härlig, glädjefylld tro som fyller på och som bara yes, jag vet att jag vet. Samtidigt som jag har mina obesvarade frågor, för de kommer alltid finnas. Men låt inte dina obesvarade frågor börja äta sig in i din tro. Utan det du inte förstår, det du behöver bearbeta, gör det tillsammans med någon god vän. Lite böcker. Och fundera. Så att vi lever våra liv i tro utan att se. Leva i full förtröstan på det, på Gud, trots det jag inte förstår. För att jag vet, så fort jag stillar mig någonstans så känner jag att det ropar här inne i min ande. Guds ande vittnar med min ande. Jag är hans. Han är min. Jag tillhör honom. Det kan du få leva i. Sida vid sida. En del av dina frågor och funderingar. Men låt dem inte stjäla glädjen. Låt dem inte stjäla friden. Och även om vi inte kommer bara sjunga lovsång och hylla Jesus i himmelen, så nu kommer vi göra det en del. Och då börjar vi med det här. Så kan du stämma in i lovsångerna, i hyllningen, fullt ut tillsammans med dina frågor och dina funderingar. Du som är här idag som inte har sagt ditt ja till Jesus. Du kanske uppväxt i kyrkan. Du har varit med jämt. Och du tänker så här, ja men jag är nog typ kristen. Jag har ju alltid varit i kyrkan och det finns en tro. Men du har aldrig sagt så här, Jesus, jag tar emot dig. Jag vet att jag behöver dig. Du kanske ska göra det idag. Eller du som bara tittar in här idag, tänker så här, vart har jag hamnat? Här pratar man om helvetet, det låter inget bra. Jag vill inte dit, jag vill till himmelen. Då har du kommit rätt. En enkel bön. Så blir du ett Guds barn.